Psalm 63. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig som ett kargt och uttorkat land. Och då skådar jag dig i helgedomen. Jag ser din makt och din härlighet. Din nåd är mer värd än livet och min tunga vill prisa dig. Jag vill lova dig så länge jag lever och jag vill åkalla dig med lyfta händer. Min hunger stillas som av feta rätter och jag lovsjunger dig med jublande tunga. Jag minns dig när jag gått till vila och jag tänker på dig i nattens timmar för du kom till min hjälp. I dina vingars skugga jublar jag och jag håller mig tätt in till dig. Och din hand ger mig stöd. Den här längtan och törsten efter Gud, den önskar jag att vi kan få ta med oss in i den här gudstjänsten idag. Temat för gudstjänsten är att växa i tro. Jag ska läsa ur Efesiebrevet. Det är kapitel 3 och det är verserna 14 till 21. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår att fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss har med sin kraft och förmår göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen.
Den här söndagens text är också hämtad ifrån avskedstalet, liksom förra söndagens text var. Nästa söndag ska jag ha ledig helgen. Sen kommer två söndagar till med också texter ifrån avskedstalet. Detta mäktiga stycke som finns i Johannesevangeliet ifrån 13 och 30, kan man säga, till och med kapitel 17. Där Jesus talar om detta att han ska lämna lärjungarna, vart han är på väg. Han undervisar om hjälparen, den helige ande. Han talar om förföljelse. Han talar om kärleken. En mäktig undervisning koncentrerad i det här talet. Och vår text är då i slutet av avskedstalet. Men det är stycket före det vi hade förra söndagen. Det som handlade om tid och en tid. Ifrån Johannes 16, vers 5. Till och med vers 11 läser vi. Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det jag sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen, det är för det bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er, och när han kommer ska han visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Jesus är på väg till fadern, har han sagt tidigare i avskedstalet. Och det var ju då Thomas frågade, vi förstår inte vad du pratar om. Hur ska vi veta hur vi ska gå vägen? Och så fick vi det mäktiga svaret som vi också citerade förra söndagen. En av Bibelns starkaste versar Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Lärjungarna var ju helt oförberedda på avslutningen. Detta att Jesus ska dö på korset. Att de ska lämnas ensamma. Vad var deras förhoppning, eller vad trodde de? Jo, de trodde ju att Jesus skulle bli den där kungen som David, ledaren som Moses, som skulle upprätta ett nytt Israel. Det var deras tro. Det var den Messias förväntan som var allmän. Och när nu Jesus, de har ju känt det här med motståndet, och Jesus har talat om att han ska lämna dem. Han har uttryckt, och de har också känt det här att det krymper, att de är förföljda, att fariseerna och skriftlärare, de har sänt massor med folk för att sätta dit honom, och de har anklagat honom. I vår text, där det säkert har gått flera timmar sedan Jesus tvättade lärjungarnas fötter, så verkar det ändå som lärjungarna har börjat ta till sig en del. Jesus säger sanningen. Sanning är väldigt mycket mer. När Jesus säger att han är sanningen, så är det väldigt mycket mer än det här filosofiska begreppet. Sanning är i motsats till osant. Sanningen är en del av Gud själv. Jesus är det förkroppligaste, han är den levande sanningen. Han är den som ska förmedla sanningens ande. Vi vet att i ett annat sammanhang i Johannes evangeliet så undervisar Jesus om detta. Och då är det ju där man, ja, men vi har ju Mose. Är du större än Mose? Kritiserar man Jesus för. Och Jesus svarar då att sanningen ska göra er fria. Jag skulle påstå att sanningen är det som skiljer äkta kristendom från sekten. Sekten där man ska ha något hemligt, där man ska ha något som gör att man kommer vidare, något som avskärmar, något som inte alla får vara med på. Det är aldrig sund och äkta kristendom. Jesus är sanningen, anden är sanningens ande, Gud är sanningen själv. Sanningen är det som bär den kristna församlingen. Samtidigt så är det ju så att vi kan inte gå runt och säga sanningar till varandra. Alltså där, säga vad vi tycker och tror om alla, var och en och hur. Det är inte det som det handlar om. Men det handlar om på djupet att veta vad vi är. Och det kan ju gå så att det här med människor som har fått uppleva trauma i sin uppväxt som de inte ens har en aning om. Men de mår så dåligt så att man söker i former av terapi eller något annat, och så kan man komma fram till att det finns en sanning. En sanning om något som hände, och när man får del av den sanningen, först då kan man bli fri. Det finns ibland sanningar som vi inte kan upptäcka själva. Då kommer sanningens ande till oss. Det är inte konstigt det är att lärjungarna blir helt förvirrade. Hur ska det bli då om du lämnar oss, Jesus? Alltså, 3 år om man följt Jesus, och han har varit den självklara ledaren. Han har sagt och gjort allting som man ska göra. Man har liksom bara hängt på och väntat på att det ska hända någonting. Och hur ska det bli? Vad ska hända då? Och då läste vi i vår text: det är bra för er att jag lämnar er, för det är då hjälparen kan komma. Egentligen, jag vet inte, men jag tror att vi alla på något sätt har en liten hemlig dröm om, tänk om vi hade fått vara med och gått där med Jesus, sett honom, fått verkligen ha honom framför ögonen och vara med och se allt det som hände. Vad lätt det hade blivit, eller hur? Vi hade ju inte gjort den här tabbarna som lärjungarna. Nej. Ja. Men vi får ju en möjlighet att vara just där. Gud, Jesus, genom den helige ande har öppnat den vägen så att det är det vi kan få vara. Genom hjälparen. Hjälparen ska ju ha precis alla de funktionerna som Jesus hade när han som människa gick på jorden. Och i det här avskedstalet så radar Jesus upp funktioner hos hjälparen. Ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Han ska lära er allt, påminna er om allt som jag sagt er. Ska visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är, vår text. Ska vägleda er med hela sanningen. Ska låta er veta vad som kommer att ske. Ska förhärliga Jesus. Varje punkt här hade ju krävt minst en predikan för att vi skulle kunna omfatta det. Alltså avskedstalet är en manifestation av det som hjälparen ska göra tillsammans med oss och församlingen. Och fördelen är ju att hjälparen kan alltid vara överallt ständigt. Hade Jesus funnit kvar som person så hade han ju som person kunnat vara på ett ställe. Vi vet det där mellantillståndet att samtidigt så kom han och gick genom. Han kom plötsligt till Emmausförläggaren och han kom in genom stängda dörrar och annat. Det fanns ett mellantillstånd där. Men Jesus hade ju inte kunnat vara mer än på en plats samtidigt. Anden, hjälparen, är vägen dit. Jag tänkte vi skulle titta på de här tre begreppen här. Synd, rättfärdighet och dom. Vi har ju i många tider, och i gamla tider, jag är i min ålder och lite yngre, för att lära oss att veta precis vad synd var. Det var det eller det var inte det eller det var där om man skulle, och på något sätt var det, lär man sig det vad vägen är så att man inte syndar, då går man fri ungefär, va? Och gör man lite fel, ja, då kan man be förlåt så kan vi gå vidare. Nej, jag raljerar lite. Men vad är synd på djupet? Jo, synd är på djupet att inte tro på Jesus. Där går skiljelinjen och där går den avgörande skiljelinjen. Sen för Johannes in rättfärdighet. Då är vi lite teologi igen. Hur många gånger har vi rättfärdighet i Johannes evangeliet, tror ni? Det är ju judendomens centrala begrepp, rättfärdighet. Det är som Gud stadgar med Mose. Det som de får, regler, lagen och annat, det ska folket följa. Följer man det så är man rättfärdig, man är fri inför Gud. På samma sätt har Gud i sin rättfärdighet lovat att stå för allt det han har sagt om man följer det. Där ligger rättfärdigheten. Rättfärdiggörelsen är då när människan inte har klarat av det, när man blir fri. Där fanns offren och det fanns det. Ja. Johannes är ju inte som de andra evangelierna. Det är bara detta bibelstället. Där det står om rättfärdighet i Johannes evangeliet. Och vad handlar det då? Jo, vad säger Jesus? Han ska uppfylla rättfärdighetens krav genom att återvända till fadern. Alltså Jesus, den enda sanna människan, har genom att dö och uppstå. Har han uppfyllt alla rättfärdighetens krav som enda människa som hade möjlighet att göra det. Att stå för och göra allt det så som Gud hade tänkt i Jesus. Sen kommer dom då. Och till synd och rättfärdighet. Konsekvenserna av att inte synda, att inte ha rättfärdigheten, det är dom. Ja, det intressanta är ju då att det var ju inte Jesus som dömdes på korset. Utan det var ju ondskans största nederlag att korsfästa Jesus. För det var ju ondskan. Det var ju djävulen som dömdes och besegrades på korset. Ondskan är dömd och besegrad och makten är egentligen bruten. Och med förra söndagen, tiden är kort om vi ser på evighetens perspektiv. Den här texten är egentligen obegriplig om vi inte vet vad som står alldeles innan den här texten. Som vi sa förra söndagen, att man behöver ha hela avskedstalet. För verserna innan så säger Jesus så här, och då är det texten på söndagen efter Kristi himmelfärd. Så då får ni större utläggning av den texten om ni kommer då. Men det spelar ingen roll. För det är det där Jesus säger här då. Att När hjälparen kommer som jag ska sända er från Faderns sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tiden kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt i detta för att ni, när tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Och detta är inte det enda inpasset i avskedstalet där Jesus talar om världens hat, kampen. Det kostar på att leva som kristen. Det finns till och med en sån fara att som kristen kan du riskera att dö för din tro. Händer det idag? Det händer i Syrien idag. Det händer i andra delar. Vi är ju så saligt förskonade från det här att se. Men det är faktiskt så idag. Så tufft är det för vissa att leva med sin tro. Och då är ju Jesus tydlig i alla sina sammanhang att han inte döljer det här, utan han pekar på det och han förbereder oss för det. Vad det som är intressant är då, hur ska vi förhålla oss till detta? Synd, rättfärdighet och dom. Och vem är det som tar hand om det? Hjälparen, när han kommer, ska han visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Vilken pedagogik. Tänk vad mycket predikningar vi skulle kunna lägga ner som har predikats om vad synd är. Och vad dom är och vad rättfärdighet är. Och ibland så måste vi ju kanske tangera det här. Men vem ser uppgiften? Ja, det är Gud själv som kommer lösa den här uppgiften. Det är anden som kommer avslöja det här. Ibland är det ju så att vi kanske inte, om inte vi kommer rätt i så hjälper det inte vad vi kommer med. Alltså det här med evangelisation. En del har en speciell gåva att kontakta människor och utmana att ta det här. De flesta av oss har inte den naturligt, men vi har som huvuduppgift att där vi står i vår vardag leva med vår tro. Vi är ju evangelister, har ju tron med oss. Och den ska vi ju ständigt ha med. De andra vet ju att vi är kristna, även om vi inte tror det så vet de det. Och då ska vi använda den på alla sätt vi vill. Men då vet vi ju, ibland är det ju som lögn om man tar upp någonting. Någon svarar inte, man bryr sig inte. Nej, men låt det vara det då. Då kanske det inte är moget. Å andra sidan kan man ibland upptäcka plötsligt så bär du kanske med den som man inte alls tror det. Kan det öppna ett samtal som kan leda in på djupet. Och då bearbetar den kontakten. Min nuvarande hustru, som också är min enda hustru, första och bästa, sa häromdagen, vi hade hemma ett par som sa, jag tycker det är tråkigt med dem. Det är inte det vi vill. Och sen så när hon hade tänkt lite och så sa hon efteråt, ja men det kanske inte är för vår skull vi ska ha en relation med dem. De har inget sammanhang med någon kyrka. Hon jobbade ihop med Margareta och hon gick i pension så sa hon, kan inte vi träffas? Då hade hon sett något, tror jag, som Margareta hade. Alltså ibland verkar anden på ett sätt där vi inte alls förstår eller med det. Och då gäller det att ta chansen när den finns. Men det är anden, hjälparens uppgift faktiskt det här att visa vad synd, rättfärdighet och dom är. Det var teologin. Växa i tro var det idag. Känner ni till begreppet nolltillväxt? På 80-talet så försökte man titta på det här att det är ju osunt det här som vi lever i samhället med, att all ekonomisk teori bygger på tillväxt. I aktiebolagen, alltså i lagen för ett aktiebolag står det att aktiebolag måste gå med vinst. Till skillnad från kommuner och landsting, och därför är det ju så, nej förlåt, nu slant jag lite där, men Säg det. Jag tror att det faktiskt är nyckel ibland. Och det har ju städer och kommuner och andra gjort det, att man har skapat bolag för att man ska kunna få gå med vinst. Alltså det finns nedärvt det här. Nolltillväxt. Ja, det går ju inte. Det är ju ett ord som är motsatser utan att vara någonting. Kära församling. Vet ni vad jag tror? Att vi ofta har andlig nolltillväxt. Att det här, och jag, alltså det här, vi pratade om det för någon söndag sedan, att ljumheten är den största faran. Det är när vi tror, det är tryggt, vi tvivlar inte, vi är säkra på det, vi har vår församling, vi lever ett gott liv. Så finns risken att det ändå blir som att vi går lite bakåt. Vi behöver mer av Gud och ständigt tillföras av saker från Gud för att vi ska kunna utvecklas. Och utveckling i det här fallet handlar ju inte om, som det ekonomiska är, att göra vinst, att förbruka en massa saker för att det ska hända. Ja, en sak ska vi förbruka. Vad då? Guds nåd och andens gåvor och anden som Gud ger oss. Det är den som är styrmedlet, drivet för oss som personliga och som kristna. Genom att använda det, förbruka det så som företaget gör. Använda sina resurser, sätta dem igång, använda dem och få ihop det så att det bär frukt, bär någonting. Så ska vi arbeta med det som Gud ger oss. Och det är så lätt att det här blir kravfyllt, att det blir negativt och det blir något annat. Men till mig har det kommit tillbaka det här, och det gör det ju ständigt och jämt. Jag vet inte hur många gånger jag har återvänt till det här, och jag har ju säkert gjort det tillsammans med er. Men jag kommer göra det igen. Det är när Jesus kommer genom de låsta dörrarna på påskdagen. När de sitter där rädda, förvirrade, fattar ingenting. Så står Jesus där. Han är där mitt i bland dem. Och så säger han: frid åt er alla. Det är en from pingsthälsning, men det är mycket mer. För frid i det här fallet är ju shalom. Det är det som Gud tänkte från början. Fungerande relation mellan Gud och människa. Fungerande relation mellan människor och människor. Och fungerande relation mellan människan och skapelsen. Allt detta är söndrat genom syndafallet. Hela skapelsen väntar på befrielsen, skriver Paulus och så vidare. Allt detta. Men när Jesus kommer med den här hälsningen så säger han: nu är det shalom. För det är det ordet han använder. När Jesus har dött och uppstått, då är det hela. Då finns möjligheten till den här relationen mellan människa och människa, mellan oss människor och mellan människan och skapelsen. Och sen säger han: som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Han förnyar kallelsen. Sändningen som hör ihop med detta. Och så kommer det till som är min hälsning till er idag. Sedan andas han på dem. Och så säger han: ta emot helig ande. Det är snart pingstdag. Men vi behöver inte vänta på pingstdagens konsekvenser. För vi lever ju redan efter pingst. Och det ska bli härligt att på pingstdagen, med den fest vi ska ha med barnen och så här, tala om den heliga ande och det mäktiga som hände då. Men vi lever ju efter pingst, och anden finns ju där ständigt. Och det finns det där kraftfulla. Det finns det där som gör att lärjungarna bara rasar ut på stan och börjar predika evangelium på vilket språk som helst, som de aldrig har pratat förut. De är så fyllda av kraft så de har svårt att gå. De ramlar och så en del tror att de är berusade. Men det finns ju också det där manden, det där oerhört stilla. att andas in. Som Gud formade människan i skapelsen av jordiska byggstenar, det var dött, så andas Gud liv och människan blir levande. Så andas Jesus på lärjungarna och de blir andligt på nytt födda. Att växa i tro, det är att leva i en sund rytm. Och i en sund rytm så andas jag in och andas ut. Det är svårt att bara andas in, eller hur? Det går inte att andas in hur länge som helst. Samma, jag kan inte andas ut hur länge som helst. En del kan simma 100 meter under vattnet, jag begriper inte. Men det är ju träning och annat och så, en del dyker. Men normala människor så är det inte så många sekunder, utan vi måste andas in och andas ut. Och jag tror att Jesus vill säga precis samma sak. Så är det med anden. Anden som är utgjuten. Jesus har andats. Anden finns överallt. Du och jag ska andas in, ta emot, gå ut i vardagen, andas ut. Använda gåvorna och gå tillbaka, andas in. Andas ut, andas in, andas ut, andas in. Då växer vi, då fungerar vi, då blir det aldrig andlig nolltillväxt. Och det är ju vår bestämda tro att Jesus stod där mitt ibland lärjungarna, men på samma sätt så finns han mitt ibland oss här. Att han har andats. Nu får vi andas in. Tack Jesus för hjälparen som kom som ersättning för allt det som du gjorde, hade och verkade med på din tid. Herre, hjälp oss att förstå att idag finns hjälparen som ett lika kraftfullt redskap för oss som de vill att vi ska använda för att kunna tjäna dig. Amen.